A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du lyssnar på Statsapparaten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, välkomna till det 93:e avsnittet av Statsapparaten. Välkommen Nils.
Tack, hej.
Idag är det alltså jag, Maja Stilling, och
jag, Nils Schruba.
Och vi känner att i denna gråa höstmorgon så behöver vi lyfta stämningen och prata lite både om strukturer, om kommunikation och såklart också om Moderaternas opinionssiffror.
Det är sådana saker som höjer stämningen i arbetarrörelsen.
Ja, absolut.
En grå höst morgon.
Ja, precis.
Prata strukturer.
Yes, det är det som riktigt triggar igång mig i alla fall. Ni som jag börjar i förra veckan så spreds ju MeToo-kampanjen. Den har ju varit oundviklig, den inte har gått och missat helt enkelt. Politiker har klivit in i debatten, Stefan Löfven, Margot Wallström med flera har visat sitt stöd. Åsa Regner var i helgen på Sergels torg. Men jag vill fråga dig, vad är din analys av det som konsekvensen av mitt MeToo-kampanjen och vad den har lyckats förmedla till det svenska folket?
Ja, nej, men jag tror att det är jättemycket. Jag tror att det vad den visar är först och främst att det är en väldigt väldigt viktig framgångsrik kampanj på extremt många sätt. Jag tror inte att det kommer stanna i flöden och sånt. Jag tror att det är superviktigt. Vad jag tänkte på som... Alltså jag tror att det finns väldigt många intressanta saker att säga om det, och det är superviktigt att det syns nu, den här frågan på det sättet. Tror jag inte att det kommer försvinna, och jag tror att det kan bli, vi pratade om det lite tidigare också, att det kan bli en game changer på många sätt. Jag har tänkt väldigt mycket kring, ja, men som man då, och som kanske vänster kille, vad det får för konsekvenser för, ja, men bland män, och hur samtalet där kan se ut eller borde se ut. Och då tänkte jag att en konsekvens av det hela är nog att vi nu alltså vänster kille och vänster män är alltid väldigt bra på prata strukturer, när det är strukturer när det gäller klass och ekonomisk ojämlikhet och allt det där. Nu är det inte, min spaning nu kommer inte vara så särskilt nytt för många kvinnor, att män är ganska dåliga på strukturer när det gäller jämställdhetspolitiken, men jag tänkte ändå på det att vänstermän då blir väldigt, de är väldigt dåliga på det, inte så överraskande när det gäller mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier, våldtäkter och sånt. För då blir det ofta, även bland mina vänner och när jag pratar med folk, och jag vill inte exkludera mig från den diskursen heller, att det blir väldigt mycket inte alla män diskursen på det sättet att man, ja, men det är inte bara vi män och de kvinnor det handlar om, utan också vi, de goda män, och de onda förövare, eller de onda män. Man dubblerar på något sätt en idé om vi och dem, som gör att vänstermän oftast höjer sig själv på något sätt moraliskt också, utanför den diskursen, utanför den strukturen helt enkelt. Och jag tror att många vänstermän skulle hålla med om att det är en struktur. De säger det. För det är klart att det är en struktur, men jag tror att många inte riktigt fattar det. Och jag tror att den kampanjen nu, för att den lyfts från sociala medier till ett personligt samtal oftast bland vänner och bekanta och sånt, att man fattar att, ja, men det handlar inte bara om hur män beter sig mot kvinnor också, utan att män fattar lite mer att jag har ju varit med om det, inte bara genom att dra sexistiska skämt eller ha betett mig illa själv, utan att många tror jag känner igen sig och blir tvungna att minnas de stunder där de själv inte har varit utsatta på det sättet, såklart, som kvinnor är, men ändå har varit med om att andra män har trakasserat dem och har gått över gränserna och har tagit sig rätten till andra mäns kroppar också. Alltså mycket i skolan, mycket i omklädningsrummen, kanske hemma till och med. Jag tror att alla män har varit med om det, och jag tror att alla män känner igen sig i det. Och jag tror att där finns det en chans att vänstermän faktiskt förstår vad struktur betyder. Att det är en hel dynamik, en cirkel, en diskurs som vi alla är med om.
För jag tänker att när man pratar strukturer så känns ju just det här, klass är ju en struktur som vi kan ta på. Mm. Som diskuteras, som alla kan sluta, eller alla, men som i alla fall inom arbetarrörelsen man kan sluta sig samman kring.
Mm. Nej, men exakt. Och jag tror att, ja.
Och att just när det gäller patriarkala strukturer, att just det har varit kanske tydligare de vid dem, ja. Och att just att den här kollektiva berättelsen som MeToo har lyckats mobilisera, där det handlar om, där en röst blir ett litet pip, men när där tusentals, hundratusentals meddelanden blir liksom ett jättevrål som på något sätt just synliggör det som redan har funnits och som har varit som alla vetat om på något sätt, men just kanske inte kunnat ta på.
Nej, men exakt, och då blir det ju ett, då är ju alltså så som man då, alltså, och alla fattar ju nu att det är ju alla män på något sätt, eller det är så många män att man blir tvungen, och det är den kampanjen. Det är det den kampanjen gör, att man blir tvungen att tänka efter och bara, om det är så många, om det är alla män, känns som, som har varit med om det, eller varit med om att typ skapa den kulturen också, att tänka, men de för, alltså, så kallade förövare, eller typ förövarna, eller män som trakasserar kvinnor och så, de kommer ju inte, de har inte levt i ett vakuum. Det är inte så att de bara kommer och är onda män, utan vi måste ju kunna förstå hur det är format. Mm. Och det är den socialiseringsprocessen, det är ju patriarkatet.
Just det.
Och det har alla män har varit med om och agerar i, oavsett din politiska åsikt eller din så, ställning i den frågan, så har vi alla agerat i det, vi har alla varit med om det.
Verkligen.
Och, det, ja.
Och jag tänker just det här, just som du säger om omklädningsrumskultur, om snack i vissa sociala sammanhang, att just när just det strukturella får ju plats även i sammanhang som inte associeras 100% med sexuellt våld eller sexuella trakasserier, men att det är på, i de platserna som det gror och växer och frodas och gör att det just blir strukturellt och något som alla kan sluta sig bakom och som alla förstår och som alla har en kan relatera till. Och att det är därför det blir så påtagligt och så skadligt också.
Verkligen. Och jag tror att det finns en jättechans nu med den kampanjen att samtalet bland män framförallt, men jag som man, det är det enda som rimliga jag kan se för oss män, vad man kan göra är att ta det samtalet bland män också och fatta att det är en socialiseringsprocess vi alla är med om. Vi måste kunna prata om det, vi måste prata om det. Och det är fruktansvärt att det inte görs så mycket, eller inte görs så mycket innan. Mm. Men jag tror att det är den analysen jag skulle göra från den kampanjen just nu. För vänstermän i alla fall. Att äntligen förstå vänstermän vad struktur betyder. Det är typ, det är min analys. Gött. Nu måste vi gå vidare från nu förstår vi lite vad struktur är. Det är bra. Faktiskt.
Jag tycker det är ett bra medskick till, inte bara vänstermän, men, nej, men till alla män.
Absolut.
Och att prata om just patriarkala strukturer och att det finns en, att skapa en plattform för de diskussionerna.
Ja, att det är inte enskilda främlingar, du vet, som har begått brott eller begått trakasserar kvinnor och våldtar kvinnor, utan att det är en diskurs, en kultur vi alla har varit med om att skapa eller upprätthålla eller agera i. Och jag tror att det är en,
jag funderar på vad liksom konkret från politikens sida vad man bör göra eller vad man kan göra.
Ja, det är en fråga.
Ja, alltså, nej, jag tror bara en reflektion.
Ja, det är det.
Så att det inte faller platt. Det är lite, för det är min, för det är absolut, min absolut faråga. Det är det jag är nervös för. Över att till exempel att nu har du fått all uppmärksamhet. Absolut. Och politiker går ut och stöttar liksom MeToo och jag är en allierad. Jag tänker att i USA pratar man ju jättemycket om liksom, I'm an ally. Mm. Det är hela det begreppet. Och det är ju det lite man har gjort nu också. Även, eller att man som kvinna säger liksom det här, påvisar det strukturella. Mm. Men jag är ju nervös för att som är virtuella trender och hashtags, att det får momentum och sen kraschlandar lite.
Mm. Och att det blir ett offer för medielogiken också.
Precis.
Att det
just det.
Kommer senare och senare i nyhetsflödena. Men jag vet inte, alltså du får ju jättegärna inte hålla med om det.
Jag tror att
alltså, om det personliga är politiskt, och det är väldigt tydligt och det har vi många vetat det innan också, alltså det finns säkert jättemycket man, politiken kan göra och bör göra. Så, det finns lagstiftning man kan både förbättra, samtyckeslagstiftning, se till att polisen har tillräckligt med resurser för att utreda sexualbrott etc. Det är superviktigt och det arbetet kan få bekräftelse på det sättet. Mm. Samtidigt som så tror jag inte att bara skärpt, och det tror jag inte heller något överraskande, men jag tror inte att lagstiftning och politik på det sättet kommer i slutändan ändra, alltså det är inte den enda lösningen såklart. Mm. Och det är inte det som, tror jag, den kampanjen framför allt kommer leda till. Alltså jag tror att det, som sagt, det kan bekräfta vissa politiska diskussioner och sånt som är viktiga och viktiga politiska beslut som måste tas. Men jag tror att det viktigaste kommer faktiskt, hoppas jag, landa i att vi tar det i våra personliga samtal.
Mm.
Och jag tror att alltså det är bara mitt perspektiv. Jag tror att det är för mig som man då superviktigt med den kampanjen att ta det personliga samtalet bland män.
Just det.
Och jag tror att jag pratade med en från Män för jämställdhet också. Och jag tror att de får ju jättemycket folk nu som vill starta mansgrupper och allt det där. För det samtalet tror jag är enormt viktigt. Och jag tror att det är inte någonting som politiken på det sättet kan skapa. Alltså,
jag håller med dig. Jag tror att det samtalet också är jätteviktigt. Men att politikens roll i att skapa möjligheter för det samtalet är central. Och jag tänker till exempel att skolan är en sån plats där man genom mycket bättre utvecklad eller tydligare jämställdhetsplanering och integrering i läroplanen och även i lärarutbildningen är en sån plats där tankar kring
just det.
Patriarkala strukturer eller jämställdhet eller flickor och pojkars, tjejer, killar, män, kvinnors olika roller och hur man växer upp i det är en plats där man verkligen politiskt kan hjälpa till att skapa det samtalet så att det blir ett hälsosamt samtal som också kan där man kan få utvecklas och diskutera på ett respektfullt sätt.
Verkligen, jag håller med. Mm. Alltså just mot den omklädningsrums kulturen också.
Just det.
Jag tror att det är väldigt sant. Att skolan är ju en central plats för det snacket, absolut. Ja, väldigt sant. Mm.
Ja, men härligt.
Bra poäng.
Ja, men jag tänker från ett virtuellt en virtuell bomb till en annan, höll jag på att säga. Men, så i förra veckan så publicerades ju två Facebook-bilder, eller egentligen var det väl statusuppdateringar som har blivit rätt omdiskuterade och fått rätt bra spridning också. En var ju dels från Socialdemokratiska partiet som delade en bild. Nu får du hjälpa mig att komma ihåg exakt vad det stod på.
Det var en bild på Öresundståget med passkontrollanter.
Just det.
Och jag tror att texten var vi värnar
om alla säkerhet.
Om Sveriges säkerhet.
Precis.
Vi slår vakt om Sveriges säkerhet. Det var exakt texten.
Vi slår vakt om Sveriges säkerhet. Mm. Just det. Och sen var det ju även en annan bild där Stefan Löfven, det här kom då inte från partiet utan från han, det var ju på hans Facebook-sida så stod det ju så var det ju Stefan Löfven då med uppkavlade skjortärmar och så var det bildtexten vi står i mitten av svensk politik, va? Mm. Och under så stod det vi är ett parti för många, inte bara några få. Jag tänkte att vi skulle ta och diskutera de båda bilderna. Vi kanske ska börja. Ska vi börja med säkerhetsbilden?
Säkerhetsbilden. Ja, men den har så många nivåer.
Ja,
det är mycket jag skrivit och pratat om det. Men under texten vi slår vakt om Sveriges säkerhet så står det ju också den klassiska, alltså numera klassiska socialdemokratiska slogan om vi ska utveckla och inte avveckla den svenska modellen.
Mm.
Eller svenska modellen ska utvecklas och inte avvecklas. Vilket lägger till en till nivå. Man kopplar ju väldigt direkt med migration, men framförallt flyktingmigration till en säkerhetsfråga. Vilket man kan ha olika åsikter om det, men det är en väldigt tydlig markering. Och en avvikande position till de gränskontrollerna, alltså när man införde dem för 2 år sedan, när man pratade om att det är en nödvändig åtgärd som vi måste ta, men det är temporärt också. Det är nödvändigt ont på något sätt. Och nu lägger man upp det och promoter att man har förlängt dem med den bilden.
Mm.
Vilket är väldigt intressant att se att där man frågar sig om det blir verkligen förblir en temporär lagstiftning också. Sen är det ju hela den diskussionen kring säkerhet och flyktingpolitiken eller flyktinginvandring är ju en klassisk sverigedemokratisk gren egentligen. Och det är kopplat till välfärdsfrågorna, vilket är den svenska modellen, eller arbetsmarknadsfrågor på det sättet, är ju nytt på det sättet att man, eller inte nytt på det sättet, men att man går ut med det så tydligt med en Facebook-status som får mycket spridning. Där lägger man ju sig väldigt tydligt mot en traditionell, om man pratar nu Galtan konfliktlinjen, så är man ju, går man ju mycket mer åt traditionell säkerhetskonservativ linje på det sättet.
Ja, jag hörde också, eller jag såg på Facebook, så var det även, jag såg vissa socialdemokrater som hade diskuterat om att det är liksom i betraktarens ögon som man gör de här slutsatserna, att det är egentligen inte alls den här bilden, att det är när man sätter ihop ord med bild som man själv, det här var rätt många som skrev den här diskussionen, liksom att man har olika föreställningarna, som slutsatsen att det här tyder på har kopplingar till migrationspolitiken är ingenting som faktiskt står, utan att det är liksom något som betraktaren själv landar i. Men att det här är inte något som kommer från partiet. Det här såg jag, det här många som skriver det här. Vilket jag själv tycker blir bizarrt.
Ja, men det är ju exakt det man vill ha när man lägger upp en bild på Facebook, eller? Alltså, men det är ju det handlar om.
Visst.
Alltså, du vill ju, du lägger inte upp en statusbild och tänker, vi tänker inte alls på vad betraktaren ska tänka.
Men
det är exakt det man tänker på.
Ja, men så självklart. Men jag tänker att det är intressant liksom, att det skapats också en diskussion där vissa säger att det här tyder ju på den restriktiva migrationspolitiken och på vilken linje man vill gå framåt.
Mm.
Där det var andra som då skrev att nej, men det här läser ni in. Det här är en bild och det här är copy, och budskapet man vill sprida är att vi står för säkerhet och trygghet genom den svenska modellen, och läs inte in något mer.
Men jag tror att om vi kopplar det till Stefan Löfvens bild då, om vi står i mitten av svensk politik, som han då uttrycker i den bilden, tycker jag att det säger ganska mycket kanske om den kommunikationen man vill ha, eller den positionering inför valet, att man i vissa frågor, alltså man lägger upp en sån bild till exempel, och det är klart att många inom S inte håller med om den politiken kanske, och den statusen, men att man ändå når vissa som kanske håller med. Och sen kan man säga till de andra, men vi vill ju värna den svenska modellen.
Just det.
Och ni läser in det där. Alltså det är samma med, vi står ju i mitten av svensk politik. Det kan fånga alla. Det är en klassisk, klassisk strategi på det sättet.
Och jag tänker att det är den här, jag själv förstår att man inför ett val vill vinna mitten.
Mm.
Det tänker jag på något sätt för Socialdemokraterna är en förutsättning för att man ska vinna valet.
Absolut.
Samtidigt som jag själv har svårt att se Socialdemokraterna som ett parti i mitten. Den skiljelinjen för mig, det är där det blir komplicerat.
Mm.
Och jag tror att för att man ska vinna ett val så måste man ha reformer, tydliga reformer. Mm. Och att de reformerna dels är välfärdsfrågor där man äger de frågorna och där väljarna känner ett hopp och att där man känner att ja, ett ägandeskap och att det är det absolut viktigaste och att man då kan vinna väljare i mitten men att just politiken måste vara framåt.
Mm. Ja, alltså jag håller ju med om att det är klart att S måste vinna mitten på något sätt. Men vad jag saknar ibland, och det är kanske det, lite det du är inne på också, är ju att man glömmer ju alltid bort vad mitten är. Alltså man pratar ju aldrig om det.
Och den förskjuts alltså, också ju.
Ja, men såklart. Men, men det är typ det är ofta när man pratar om mitten nu att man antar att det är någonting givet på något sätt. Det är mitten är... Ja, men vi måste vinna mitten. Men frågan är ju, mitten finns ju inte där som en plats där du kan gå till och sen placera din flagga där typ, eller claima den, utan du... Alltså mitten är någonting du skapar också.
Just det.
Frågan är om Socialdemokraterna skapar den här mitten just nu, eller om mitten betyder en regering med med C och L. Vet du vad jag menar? Med mittenpartierna, som många säger som mittenpartierna. Frågan är ju, du måste ju skapa den i mitten, och det är det du är inne på också. Du måste ju ha politiken för att fylla den mitten. Sen kan du säga, det här är ju mitten.
Mitten, just det.
Ja. Och det är ju kanske, igen, för många är det, för andra är det kanske kommunism. Eller för många, för andra, för centerpartister är det socialism.
Nej, men för den men
du måste, alltså så, Corbyn skulle ju till exempel, i Storbritannien skulle kanske också säga att han är mitten. Du vet.
Apropå Corbyn, så i den här bilden så finns det ju också det här citatet är det ju egentligen, men det står ju inte som ett citat, utan det står en politik för många inte för att få.
Ja, men exakt.
Och det är ju egentligen en direkt översättning av Corbyns huvudbudskap i hans kampanj, som var for the many, not the few. Och jag funderar på, jag tänker att just Corbyn var ju sedd av media, porträtterades ju liksom nästan som en lite liknande som Bernie, liksom en man som hade för stor kostym och som inte hade liksom, brydde sig inte om han var inte så polerad utifrån ett medialt sätt, och hade också Corbyn sett som liksom pratades om som kommunist i media, och men som verkligen lyckades mobilisera både unga och kanske mitten genom
vissa i alla fall.
Vissa i alla fall. Genom jag tänker, tydliga reformer.
Mm. Ja.
Så för mig, det här att lägga samman de två meningarna i samma bild skapar lite förvirring hos mig, men också kanske hopp. Jag är inte säker.
Men det är vad, precis det är vad jag menar. Alltså det är lite roligt att man spelar an på en kampanj som är väldigt vänster, betraktas som väldigt vänster även i Sverige. Ja. Alltså bland svenska socialdemokrater är ju Corbyn kanske. Ja, men det är ju polariserat såklart också. Det är inte att alla håller med om det, men att man ser att det var framgångsrikt. Och sen kopplar man den kampanjen med den egna. Och sen vill man vara i mitten också. Och det är lite förvirrande. Jag tycker att det är väldigt roligt faktiskt att Vänsterpartiet har ju varit ute med det tidigare också. Och deras valslogan kommer ju vara det också.
Mm.
Alltså en ekonomi för alla, inte bara för några få. Och det kommer vi ha både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tävlar om vem som är mest Corbyn. Alltså vem är mest Corbyn? Och det blir så bizarrt, för att men, frågan är ju, Corbyn var ju också framgångsrikt för att han var autentisk. Men han bytte aldrig kostym, och han var den som han var för 20 år sedan. Eller det var i alla fall bilden man hade. Frågan är om det funkar att kopiera autenticitet, för då blir det ju inte autentisk. Alltså om både Löfven och Sjöstedt ska vara Corbyn och ska vara den här personen som ska vara för de många, inte bara för några få, alltså då blir det inte autentiskt längre.
Nej, jag tänker att du är inne på något jätteviktigt där. Ja. Att just inför ett val, att mobilisera handlar om att skapa hopp om att skapa en känsla av att man kan sluta upp kring en förändring. Mm. Men att den måste ju kännas genuin. Mm. Och äkta. Och att man känner att nej, men, den här i Englands fall, eller Corbyn, men att partiet står bakom det budskapet, och att man känner, men fan, det här liksom förändrar, och det här påverkar mig på ett sätt som känns äkta.
Och jag tror det, ja.
Nej, absolut, och det är ju, jag tänker både då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som då har tagit Corbyns, då måste man ju verkligen lyckas förmedla en politik. Mm. Eller ha en politik som förmedlar det. Mm. Jag är rädd för att det faller platt annars, eller att man i alla fall inte lyckas att man inte lyckas känna, precis som du säger, kännas autentisk, och att man därigenom inte heller lyckas förmedla sitt politiska budskap, för reformerna finns ju där.
Ja. Nej, men exakt, jag tror att det blir, alltså det är särskilt svårt när man sitter i regering också, alltså den Visst. Idén om förändring superviktigt, men jag tror att det blir det ju lite svårt. Mm. Och lite annorlunda än i Storbritannien. Mm. att man inte kan, och särskilt i det läget som vi har, när man räknar ut, ja, men vem kan vi regera som socialdemokratin. Mm. Då blir det så tydligt att, ja, men det blir kanske mittenpartierna då som blir ett alternativ.
Mm.
Men hur ska man då, alltså hur ska den förändringen se ut? Och jag tror det är som man försöker få fram nu på något sätt, att hitta någon väg där. Vad är mitten? Och hur kan vi koppla det till förändringar? Det saknas hittills.
Mm.
Alltså hur kan vi ha den känslan av förändring och hopp och framtid när vi ska kanske gå in i en mittenregering?
Mm.
Jag tror det är också vad andra socialdemokratiska partier i Europa har lite svårt med.
Mm.
Så.
Ja.
Mm.
Jag tänker to be continued.
Ja,
det
här är verkligen. Ja, ja.
Jag tänker att det är något som kommer följa oss nu under hela slutet av 2017 och fram till valet 2018. Mm. Förra avsnittet så gjorde ni såna här remissfrågor. Jag tänkte att vi ska göra det idag också. Jag ska ställa tre korta påståenden. Nu är det ju bara vi två, så vi får bolla det lite mellan oss. Men jag tänker då att jag ställer frågor, så får jag gärna säga om det ska avslås, om det ska bifallas, eller om vi ska titta på det vidare, alltså tillsätta en utredning.
Mm.
Så det första frågan jag tänker var en ändring av regeringens direktiv till Försäkringskassan gällande LSS.
Just det, det var Liberalerna som tog upp det nu.
Just det.
Ja. Ja, nej, men det bifaller jag faktiskt. Jag tror att det är tydligen ett jätteproblem, såklart. Att men kostnader ansågs vara för höga för några år sedan i LSS-assistansstödet då, som jag tror det var 30 miljarder eller något.
Mm.
Och i mitten av 90-talet var det 5 miljarder. Och det ansågs vara för mycket, och nu har Försäkringskassan då direktivet att sänka de här kostnaderna.
Mm.
Vilket till slut ledde till att jag tror att det är bara en av tio som får det stödet om man söker det nu. Vilket tror jag inte kan vara hållbart i längden om man vill ha det assistansstödet. Så jag bifaller det.
Nej, men jag håller helt med dig. Mm. Jag bifaller ju det också. Nästa fråga tänker jag ställa till mig själv. Och då är det om en begränsning av att begränsa spridningen av pornografi. Och det är en fråga som jag tänker nu under MeToo-kampanjen har kommit upp, apropå liksom en våldsbejakande kultur relaterat till, till sex och sexualitet. Och jag vet att FI har drivit den, jag vet att vissa kvinnoorganisationer har drivit också. Och jag tycker att det faktiskt vi ska titta på det. Jag tycker att man ska tillsätta en utredning. Just för att se hur man skulle göra det rent juridiskt. Men också just den här kopplingen mellan ett sexualiserat våld som kopplas till sex, som finns väldigt tillgängligt genom internet, och som jag absolut är övertygad om påverkar hur vi ser på på sex och på våra kroppar och hur, vilka skiljer, eller vilka var linjen går helt enkelt.
Nej, absolut. Utredning låter bra. Vi som utredare vill ju ha utredning. Alltså, ge oss utredning. Jag håller med. Absolut.
Mm. Då har vi den sista frågan är då höjning av garantipensionen.
Ja, absolut. Det tror jag är egentligen icke-fråga. Jag förstår inte riktigt varför regeringen inte gör mer i den frågan. Jag tror att det kommer bli ganska stort. Eller jag hoppas det faktiskt att det blir en större fråga i valrörelsen, att pensionssystemet inte håller för många, framförallt arbetande eller arbetarkvinnor. Mm. I LO-yrken kommer det inte hålla i längden. Och, ja.
Jag tänker också att det är en otroligt viktig jämställdhetsreform.
Ja, men exakt. Det är... alltså,
och att
ja, men det ja, absolut. Jag tror att det är också det, hela den diskursen kring om det ska löna sig att arbeta, det är, ja, det ska löna sig att arbeta, men det lönar sig inte att arbeta just nu för många kvinnor i LO-yrken när de går i pension. För att ofta får de inte mycket mer i pension än när de inte arbetar heltid. Eller, alltså så. Mm. Det är skillnaden mellan heltidsarbetande kvinnor i LO-yrken eller deltidsarbetande och de som inte har arbetat är inte så stor.
Visst.
Så det hela den diskursen är...
Ja. Ja, men det var ett bifall alltså.
Ja,
från oss båda.
Ja, skönt.
Härligt.
Ja.
Ja. Tack.
Var det? Ja, jättebra.
Dagens.
Ja, skönt. Ute i höstregnet. Jag älskar hösten, jag såg det, så det förra gången. Så det är ingen ångest kring det.
Ja, men härligt. Ja.
Mm. Ja. Men tack för idag då.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.